Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotti Åkermark.
Och jag heter Nina Lövenhjelm. I dagens avsnitt så tänkte vi prata om modiska kvinnor och även den så kallade rosa lagboken. Vad är det, Silvia?
Ja, så här är det ju att lagboken är ju blå och man associerar ju ofta blått med män. Men när man ser den rosa lagboken, då menar man att man tillämpar en annan lagbok egentligen när det kommer till kvinnor. Och framförallt gäller det väl huruvida de är kan vara gärningsmän eller gärningskvinnor då. Och även vad gäller då straffet, så kallad påföljd, vad de får för straff, att oftast får de då mildare påföljd. Och vi båda har ju upplevt det här, att det verkligen, man kan säga att uttalet faktiskt är så, det är väl ingenting domarna kanske står för, men när jag var åklagare bland annat så hade jag ett mål. Det var en relationsvåld kan man säga, för det var en kvinna som hade ringt till sin ex-kille en kväll och bad honom komma för att då slå sin nuvarande kille, och han blev verkligen illa misshandlad. Och när polisen kommer till platsen, för det är någon, han lyckas kontakta då polisen, den här mannen, då står hon i trädgården och skriker: han ska dö, jag vill att han ska dö. Och det var så uppenbart att hon hade ett uppsåt, att det var på grund av henne, för de här då, två killarna eller männen, hade ju liksom ingen kontakt med varandra i övrigt. Och den här ex-killen skulle inte dit, utan det var upp, man såg att hon hade ringt och att det var på grund av henne som han var där. Men hon blev, för det första så hade en annan kollega häktningarna, för det var, hon begärde häktning, och även då den här, hennes ex-kille. Då ifrågasatte han det, men Silvia, varför ska du begära henne häktad? Ungefär som att det var lite synd om henne. Och sen så blev, och hon blev inte häktad heller, och sen så blev hon varken dömd i tingsrätt eller hovrätt. Och för mig var det helt uppenbart att om det var en man som hade satt i en trädgård och skrikit hon ska dö, hon ska dö, jag vill att hon ska dö, det, alltså, det hade varit tillräckligt, och förutom alla andra såklart bevisning som fanns. Så det var ju mitt, jag blev så, kom ihåg, förbannad att det var så uppenbart att det handlade om det. Och jag vet inte varför, men det är lite som att man inte kan tro, alltså jag blir så lite provocerad, det är ungefär som att kvinnor, det är lite förminskande av att kvinnor, tycker jag lite. Vad tycker du om det, Nina?
Ja, men jag håller med om det, och man har också gjort studier på det här. Det är bland annat en professor i kriminologi. Hon menar att man ser på kvinnor som mer avvikande när de begår brott. Till exempel så använder man ord som sjuk och galen. Man blir liksom dubbelt avvikande. Alltså man bryter dels mot normer av att man begår brott, men också hur man ska bete sig som kvinna. Och det blir också en annan typ av reaktion, eftersom det är mycket ovanligare att kvinnor begår brott. Och så är det ju. Alltså brottsstatistiken talar ju för att kvinnor är ju mindre förekommande. Alltså de blir inte dömda för lika mycket brott som män.
Nej, absolut inte. Och jag vet också att jag, men det beror lite ibland hur man kan resonera som domare. För jag, när jag gick juristutbildningen, så ja, då gick jag de första åren vid Lunds universitet, och då hade vi en praktik en vecka, och då satt jag i Stockholms tingsrätt i praktik, och då satt jag med på några notarier som hade brottmålsting, som det kallas, och det var lite mindre mål, och med mindre mål menar man att det inte är lika kanske allvarlig brottslighet, man kan inte döma till fängelse, och det var ett snatteri. Jag vet att det hade ägt rum antingen på ICA Baner eller ICA Esplanad, för det var på Östermalm, och det var ett yngre Östermalmspar, de var väl runt 20-årsåldern. Och de här killarna, jag vet att, för det var en tjej och en kille, och det var, de hade gått undan, för det var ju personal som hade sett bakom i läsken, och de hade verkligen hjälps åt, det var uppenbart, men det var killen som hade på sig alla sakerna som man hade då snattat, för det var verkligen meningslöst snatteri, för de handlade en del saker och snattade någon glass och allt vad det var lite märkligt. Men när de satt sen och resonerade, två unga killar, de var väl 24-25, och de bara, nej men hon kan ju inte varit med på det, stackars henne. Alltså de helt liksom verkligen förminskade henne, och jag bara, men skojar ni med mig? Det är klart att hon har varit med på det, hon försökte ju skymma och hjälpa till, varför skulle inte hon ha en egen vilja? Men det var verkligen en totalt annan syn, och jag blev så chockad över den synen, också så här unga killar som bara var några år äldre än mig tänkte så. Eller resonerade så.
Ja, men det handlar ju om jämställdhet. Verkligen. I grund och botten. Mm. Men samtidigt kan man ju tycka att det är en fördel som tjej då, eftersom man uppenbarligen får lägre straff. Och det kan ju jag hålla med om, att den tendensen kunde jag ju också se när jag arbetade som domare och även satt i hovrätten, att det är en fördel att vara kvinna. Men jag tror att det här kommer förändra sig, det här synsättet, eftersom det är fler och fler domare som är kvinnor. Mm. Alltså åklagare är kvinnor, och alltså Sverige blir mer och mer jämställt, och det kommer också ha, alltså få en utveckling på det här området. Så att det kommer inte vara, vad ska man säga, samma fördel att vara tjej om man blir misstänkt för ett brott.
Nej, det är ju verkligen intressant att ta upp det här, att det är fler kvinnor som kommer också då döma de här. För att när man är försvarare nu, så kan man ju såklart, man är ju medveten om det, så det kan man ju också utnyttja när man är det, för man vet att det kommer göras en annan bedömning helt enkelt.
Ja, och sen är det ju också vissa av de här kriminella grupperingarna, det är ju rätt mycket tjejer som är knutna till dem, alltså de kanske är flickvänner eller är med också i de här grupperingarna. Och då menar en del att ja, men då får de förvara narkotikan eller pengarna, alltså de kan ha mycket kontanter hemma hos sig, för att man vet att de ändå inte kommer få så långa straff. Och det här är ju också, ja, tveksamt att se det på det här sättet.
Ja, och ni ska inte missförstås och tro att vi menar att kvinnor ska bli mer kriminella, eller det är inte det det handlar om, det handlar om att man ska bedöma, det handlar om människor oavsett kön, och man kan vara lika förslagen, man kan vara lika kriminell oavsett. Sen är det ju så att det är mycket som är våldsbrott framförallt.
Precis, och där är ju kvinnor klart i mindre, vad ska jag säga.
Och också sexualbrott. Ja. Och det handlar ju också om strukturer i samhället, så att vi inte använder samma våldskapital eller använder det utåt. Vi agerar mer inåt ofta och är mer självskadebenägna än vad män är. De använder mer sin frustration och kanske och ilska och sånt där utåt. Mm.
Och kvinnor är ju mer, de är ju mer vanligt förekommande när det gäller narkotikabrottslighet och även tillgreppsbrottslighet, alltså stölder. Där är ju en tredjedel som är kvinnor.
Precis, och mycket just vad gäller narkotika är att de har ett missbruk till exempel, och då måste finansiera sitt missbruk med stölder. Men sen ser man ju även bland yngre att det är mycket att man själv kläder och smink och allt möjligt.
Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Ja. Parfym och alltså, mycket unga tjejer som...
Mm. Och det är också på grund av det samhället vi lever i, lite vad man premierar och vad som ger status. Så det är mycket märkeskläder. Och jag tror att det var också någon gång för många år sedan jag var åklagare. Det var en ung tjej som hade stulit väldigt dyra kläder på Åhléns. Och det blev ju stöld. Och hon förstod ju inte det. Och då sa jag att alltså så här dyra kläder, det var ju vid ett tillfälle, det var två plagg. Men det var upp mot 5 000 tror jag. Det blev väldigt mycket pengar. Och då försökte jag förklara för henne utanför liksom, att vad det innebär. Att man, när man blir, att det är inte så bara att det är faktiskt ett väldigt allvarligt brott. Och hade hon varit äldre så hade hon kanske fått fängelse för det. Och då blev hon helt chockad. Jag tror att den kunskapen man föra ut med, för det är ett allvarligt brott att stjäla.
Och grejen är att är värdet på det tillgripna över 1 000 kronor så bedöms det inte längre som då, tidigare kallades det snatteri. Nu heter det ringa stöld. Men då blir det stöld över 1 000 kronor, och då är fängelse huvudregeln.
Mm. Exakt. Och det tycker man borde faktiskt prata mer om. Mm. För att det är ju ett problem och har varit i många år såklart. Att många unga tycker det är spännande att stjäla. Men det är absolut inte spännande.
Jag hade ett exempel här som jag tänkte på, det här Knutbyfallet, just det här med den rosa lagboken, hur man bedömde skillnad på man och kvinna. För där blev ju den här pingstpastorn Helge Fossmo, han dömdes till livstidsfängelse för anstiftan till mordet på hans hustru. och det här mordförsöket på en granne. Men barnflickan då, den här Sara Svensson, det här var ju väldigt, väldigt uppmärksammat, det var 1994, som avfyrade skotten, som alltså var de dödliga skotten, hon dömdes till rättspsykiatrisk vård. Och enligt kriminologer så hjälpte media till att då skapa bilden av Sara Svensson som ett offer för den här pingstpastorn. Och trots att det här brottet då var kalkylerat och planerat, så blev hon alltså dömd till vård. Och genom att jag tar upp det här så vill jag komma in på det här med modiska kvinnor. Och där har ju du lite att berätta, Silvia.
Ja, jag har ju då inför det här läst på lite. Men jag tänker, jag tror att det var med 2004.
Ja, jag sa fel. Ja. Exakt, inte 1994, 2004.
För jag minns nämligen det, för jag sa ting då. Och jag minns att vi följde det här, för att det här var ju så oerhört, liksom, hade ju alla ingredienser, var en pastor, det var ett slutet sällskap, den lite sektliknande, och som du säger, hon var så, framställs ju verkligen som ett litet offer. Men man kunde ändå, de publicerade ju sms och sånt där, och det var ju tydligt att hon var nog inte så mycket offer som man försökte framställa. Men det som är intressant i det här också, som jag tänker ta upp nu med Knutby, är ju att Helge blev ju också misstänkt för mord på en tidigare fru, precis, som hade ramlat i badkaret, påstås ju det. Och sen insåg man kanske att det var nog inte riktigt så. Men jag tror inte han blev dömd för det, men jag tror fem att han blev åtalad. Och liknande var ju det här som jag ska prata om nu, Johanna Möller, som ni nog alla minns, Arboga-fallet, som var väldigt uppmärksamma 2016-2017, eller framförallt 2017. Hon blev ju då misstänkt för att ha mördat sin pappa, och sen också mordförsök på sin mamma tillsammans med en yngre man som hon hade en relation med. Men i och med det så kom det också upp misstanke om att hon hade då mördat sin, eller framförallt ansiktat mord på sin tidigare make, som hade dött väldigt märkligt i väldigt grunt vatten. På ungefär samma fastighet var det, för detta var på då deras landställe, alltså föräldrarnas landställe. Och det fanns ingen misstanke först. Jag tror man skulle vara av det, men sen försökte man. Hon blev ju dömd för det. Och hon hade varit där, hon var också på platsen, hon hade varit där med sina två små, det var tvillingar hade de. Och det var ju väldigt så här fascinerande, för hon har ju då också fått en livsförsäkring. De båda skulle teckna det båda två ett år eller ett halvår tidigare. Men hon hade inte tecknat det, men hon hade gjort det åt honom. Så man kunde se också att det var bedrägeri. Hon hade ju förfalskat hans namnteckning. Och det var ju väldigt höga belopp. Och det var ungefär runt 2 miljoner, tror jag det handlar om. Men hon blir dömd för det här då, till ansikten till mord.
Och inte själva mordet.
Nej, för man kunde inte, det gick inte
att binda henne till.
Ja, man kunde binda till platsen och till allting annat, men inte hur han hade dött. Det var det som var problemet. Man kunde inte veta hur han hade dött. Det gick liksom inte, för han hade inga övriga skador på kroppen. Man tittade mycket vad han hade. Det var en sån här kiselalja han skulle haft i lungorna. Och att, vad det handlade om, det var drunkning eller inte, eller om han hade kvävts. Det var, alltså man visste faktiskt inte. Så det var det som gjorde att hon inte sen blev dömd. Hon blev frikänd för det här i hovrätten.
Men det är ju lite märkligt det här med anstiftan, om man inte vet vem som egentligen har begått mordet.
Jag tror bara, för att om man läser hovrättens dom, så är det uppenbart att hon är såklart, antingen är hon som har gjort det, men i och med att hon sen då är den som förmår en annan person att mörda sin pappa. Och
så tror man att det är på samma sätt i det fallet.
Jag tror, plus att hon blir dömd för stämpling till mord på sin, hon hade försökt få andra att mörda då.
Precis, och det är det stämpling innebär, att man...
Men det, och jag tror att det är därför att det var så uppenbart att det var hon. Men som sagt, domstolen får ju inte gissa. Så att jag tror att hovrätten där, det gick inte, men det finns ju, de skrev ju flera sidor om det här, att de verkligen så noggrant prövar. Men problemet var ju då hur det hade gått till och vem i så fall som skulle ha gjort det.
Precis, och det är ju lite likt det här så kallade giftmordet som kom här. För bara, det var väl förra veckan, så var det en 55-årig kvinna som i media eller kallas då kulturkvinnan. Och hon blev dömd för mord på sin sambo och fick då 16 års fängelse. Och på samma sätt som i det fallet du berättar här då, Arboga kvinnan, så var det då en man som hade dött, och polisen menade på att det här var en naturlig död när de hade kommit. Det var också en sommarstuga det här hade hänt, och man trodde att det var fråga om någon hjärtattack, och han begravdes. Men sen så var det dottern och försäkringsbolaget som fattade misstankar, så man grävde upp honom, och då hittade man cyanid, då, gift i hans blod. Och då kunde man koppla, man kunde egentligen inte direkt koppla den här sambon till mordet. Det finns ingen egentlig teknisk bevisning som knyter henne till det här. Men då menar domstolen att det finns så många indicier som gör att det är helt orimligt att någon annan kan ha begått det här mordet. Hon hade bland annat googlat på giftmord, hon hade även haft kontakt med andra personer och pratat om det här. Så att det fanns ingen annan rimlig, möjlig gärningsman och därför dömdes hon. Men hennes försvarare har ju varit väldigt, han har ju gått ut i media och kritiserat den här domen starkt. Och de kommer ju överklaga den, så att vi får se lite här vad hovrätten kommer fram till.
Ja, för det är ju så, man måste ju faktiskt inte ha teknisk bevisning bara för att bli dömd. Men det är ju lätt som försvar att man trycker på det såklart. Men intressant också med både då Johanna Möller och den här giftmordet är att det mycket, handlar mycket om pengar också. Det har skrivits i media framförallt om kulturkvinnan, att hon borde ska ha sol och vårat en hel del män. Och det här som sagt jag tog upp då med livförsäkringen var ju att Johanna, hon hade ju pengar, men hon spenderar också väldigt mycket pengar. Så att motiven som man har förstått det är ju i båda de här fallen är för att få ut pengar. Hon vill ju få arvet från sina föräldrar då såklart, för att hon fick inte så mycket som hon ville ha. Så hon ville ha, hon behövde pengar, för hon levde liksom så utöver sina tillgångar. Dessutom så framgår ju det i domen och av det, man gör ju ett rättspsykiatriskt utlåtande, att hon är ju extremt manipulativ, och alla som hörde också. Och det är väl det som ofta de här kvinnorna, för det finns ju en hel del kvinnor som har varit då misstänkta för mord och begått mord, och liksom när man ser hur de totalt duperar hela sin omgivning, för man utgår inte från att kvinnor är då narcissister eller psykopater, men de är ju livsfarliga. Och det kommer ju fram, man har ju hört alla som har både förhört och suttit med i domstolen, att hur liksom verkligen extraordinärt det här målet är. Och jag tror att jag själv har umgåtts tidigare i mitt liv, har haft två nära vänner som sedan har visat sig verkligen vara, ja, kanske psykopater, men väldigt, väldigt nära psykopater, för jag har ändå gått mycket utbildning om det här sen efteråt. Och det är ju väldigt märkligt att man blir väldigt också så här, det är väldigt jobbigt för en själv, för man blir väldigt så här, börjar ifrågasätta sig själv att man inte har insett det tidigare. Men de har ju verkligen ljugit nästan om princip allt. De kan ju ljuga,
ja, om man har ju trott på det.
Ja.
Så att man har ju blivit manipulerad på samma sätt.
Ja, och det är så man kan läsa de här domarna, folk blir, dessutom så har de ju förmåga att använda sin kvinnlighet både sexuellt också, men att de har också har en enorm aptit, ja, på män.
Också över, ja, männen.
Och jag vet ju att jag gick utbildning för Henrik Bell från rättspsykiatriker, som ju också är många bedömningar, och han sa det att till och med de som intervjuar de här kvinnorna när de ska göra bedömningar då, till exempel huruvida de är alldeles psykiskt störda eller inte, kan de nästan bli duperade. Det är liksom helt fascinerande hur de här kvinnorna verkligen, de har lärt sig, för att vad han också säger som är väldigt viktigt, som jag ofta brukar säga till mina klienter som framförallt lever med narcissister när det är våld i nära relation, det är ju att de här människorna utgår ju, alltså vi kan inte utgå från oss själva. För de här människorna utgår inte från, de har ingen empati. Utan allt de gör är bara för sitt eget vinnande. Alltså, och det är ju helt, det är så långt ifrån de flesta människor. Så att det, därför är det så svårt att se igenom dem. För man tror inte att någon människa bara gör, för de kan ju få det att känna dig väldigt älskad. Men det är bara för att du ska älska dem. Alltså till exempel, och sådana här saker. De är experter på att läsa av och se vad andra människor vill ha. För att få det de...
Och så ger de det.
Precis, och det... Jag tycker det är väl en av de mest fascinerande också sakerna med det jobbet. Vi möter ju så mycket sånt här.
Och man... Det är ju väldigt många som just är narcissister och även psykopater som begår brott.
Ja, och även som vi då i Johannas fall, jag tror det även ska vara lite giftmordet, att det handlar en hel del också lite om bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet, för att de är också väldigt bra. Man ifrågasätter inte dem heller, för som sagt, kvinnor kan ju inte vara så förslagna. Men det kan de definitivt vara, och det är ju de här två till exempel på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men sen tänkte vi nu gå över och prata lite om häktning, eftersom vi pratade om det här med att man anhåller någon i förra avsnittet. Och i det här avsnittet tänkte vi gå igenom lite då hur det går till och hur man som domare resonerar när man... Det är alltså åklagaren som begär någon häktad, och det är ju det du har gjort här vid ett stort antal tillfällen, Silvia. Men sen är det domstolen som beslutar om en person ska bli häktad eller inte. Och då tar man hänsyn till olika typer av omständigheter. Dels så ska det finnas sannolika skäl för den här brottsmisstanken. Och då kan man säga att det räcker i princip med att någon har anmält någon för ett brott. Till exempel en målsägande, ett brottsoffer. Det kan liksom räcka för att bli häktad. Och det här brukar jag säga till klienterna, att det är så lite som krävs för att du ska bli häktad. Och det är ju väldigt många som sitter häktade under en tid och sen blir släppta för att man avförs från utredningen. Det är ju väldigt vanligt, håller du inte med om det?
Jo, absolut, det är ju för att åklagaren vet ju inte.
Nej.
Man måste ju utreda vad som har hänt helt enkelt, och då vågar man inte riskera till exempel om det är flera inblandade. Men såklart, det måste ju ändå finnas, alltså, det måste vara sannolika skäl, och det krävs ju faktiskt en del. Eller vad säger du?
Jo, nu när man arbetar som försvarare så tycker jag att det är ganska lågt ställda krav. Nu hade jag för sig jouren här i helgen, och då tyckte jag att det var en väldigt, väldigt bra domare som var väldigt skeptisk, och han släppte flera vid häktningsförhandlingen. Eller han beslutade att inte häkta dem, och det är ganska ovanligt, för att man brukar säga när man går upp på en häktning som försvarsadvokat att men det är väl, vad är det, 95% eller 98% av alla häktningsförhandlingar som leder till en häktning, så man har inte så mycket att spela med. Men man kämpar ju för klienten, och man brukar ju satsa på någon omständighet som man trycker på då. Men det som är skälet då för att någon ska vara häktad, det är att det finns ofta då finns en risk för att fortsatt brottslighet, att den här personen är tidigare dömd, och ja, det finns en sån risk, det är ett skäl för att man ska bli häktad. Men även den egentligen kanske viktigaste, vad ska man säga, skälet just för en åklagare, det är att det finns en kollisionsfara. Det betyder alltså att den här personen kan påverka brottsutredningen, till exempel kontakta vittnen eller forsla undan bevisning, kanske radera saker på datorn. Alltså den typen av, vad ska man säga, skäl är ju den som egentligen är vanligast, och det är den som gör att personen får restriktioner, det vill säga inte får ha någon kontakt med anhöriga eller andra personer, utan bara med sin advokat. Och så finns det även en ganska vanlig, ett annat skäl, det är att personen kanske inte har någon hemvist här i Sverige, och man inte kanske kan lagföra personen, utan personen kanske drar iväg och sen får domstolen aldrig fatt på personen. Så det är väl egentligen de vanligaste skälen till att någon blir häktad.
Ja, eller att brottet är så allvarligt,
ja,
att
precis,
det kallas
det
obligatorisk häktning, för att man tror att folk kan lämna landet.
Ja.
Man säger att det finns någon...
Det är ju en tvåårsgräns där.
Att man, ja, precis, att det finns minst 2 års fängelse i
straffskalan. Då är det en obligatorisk häktning, och då är det nästan helt omöjligt att inte bli häktad.
Mm. Så är det ju, men därför är det också så här att man kan ju tro att åklagare gärna, de är blodtörstiga och vill begära alla häktade, men så är det absolut inte. Det är ju inte så många mål ändå som faktiskt går upp till häktning, utan de flesta mål är ju inte frihetsberövade, det vill säga att inte personen sitter. Men det innebär också att åklagaren har ju väldigt stor makt som jag tagit upp tidigare, och det här tycker jag ibland kan vara ett problem, att de är så oerhört självständiga. Det är ingen som, förutom då domstolen, som prövar deras beslut, men de kan ju också förstöra utredningen till exempel genom att inte begära olika personer häktade. Jag vet många poliser kan ju bli väldigt frustrerade över det, eller att man missbrukar sin makt, att man begär för många häktade. För att så här är det också, domstolarna har ju något väldigt stort förtroende, ska man ändå säga, för att åklagare, eftersom att det är så pass få mål som ändå då går upp till häktning, att de litar mycket på att det åklagaren säger att den här bevisningen finns, för de, man behöver inte lägga fram bevisningen, utan man, det räcker med muntligt säger.
Nej, men man
säger,
pekar ja, på det.
Exakt, men det är ingenting man behöver lägga fram, så man säger, och då litar ju. Och
man lyssnar ju inte på de här personerna, det är ju viktigt att det är åklagaren som bara berättar, ja men det här har vi hittills i utredningen, och då litar ju domstolen på det.
Precis, och det ska man såklart göra, men ibland så har jag faktiskt nu varit med om, vilket gör mig väldigt upprörd, att det, faktiskt åklagare har ljugit i princip, och det blir jag ju galen, alltså så får det inte gå tillväga. För att under åklagarutbildningen och hela tiden faktiskt när vi jobbar som åklagare, eller när jag jobbar som åklagare, så var ju det den största och värsta stressen när man hade frihetsberövare, för att det får inte vara fel. Du får inte ha fel person, du får inte sitta för länge, så man vill hela tiden att polisen jobbar i ärendet, man verkligen får veta, och kommer det fingeravtrycksanalyser då, och det är fel, då ska vi släppa personen om det är det som är avgörande. Man ska inte bara sitta och hålla personen för man tror saker. Återigen, det är saker ska bevisas. Det är det handlar om. Så att jag tycker någonstans att lite ett annat system kanske för hur det går till, för att jag är också väldigt frustrerad nu att vara den som är van. Jag tror aldrig jag fick någon som släpptes när jag var åklagare.
Nej, såklart.
Men nu så, visst jag får folk släppta absolut, men jag upplever att de lyssnar ju knappt. Och jag har haft så här ibland när det handlar om återfall i brottslighet, då skulle det helst bara vara 2 år tillbaka i tiden det handlar om, eller liknande brottslighet. Men jag hade en, det var 7 år tillbaka i tiden, och var inte ens liknande brottslighet, och trots det, det gällde i och för sig att han hade då ett vapen hemma.
Och så det blev var, han häktad?
Ja, och jag överklagade honom till hovrätten, och jag bara, men det här är fel. Alltså det är faktiskt fel.
Men det kanske, tendenserna kanske går till att fler och fler blir häktade.
Jag tror det, framförallt det här var ju mitt när man som flest skjutningar i Västerort, och det här var på Solna tingsrätt. Men ändå, det är så viktigt att, och det är därför också viktigt att det är bra försvarsadvokater som kan det här.
Och kan peka på de här felaktigheterna och verkligen alltså gå in på djupet.
Ja,
och att våga också stå upp för klienten.
För att nu kommer vi prata om nästa avsnitt, för vi kollar ju nu på det här When They See Us, om de här som blev oskyldigt dömda för gruppvåldtäkt i Central Park. Och där kan man ju se, det är absolut inte främst advokat eller försvarsadvokaten som gör ett dåligt jobb, men vi kommer prata om det, men att ändå det är så viktigt att få att det blir rätt, och man får inte missbruka sin makt, vare sig som åklagare eller domare. Och vad gäller restriktioner så tror jag att domare skulle kunna bli mycket hårdare och ställa mycket högre krav på åklagare när de ändå framställer. För man måste, varför ska man ha dem? Vad är det egentligen man kan förstöra?
Och det är ju det jag har tänkt på nu när jag har bytt sida, så att säga. Att jag då när jag arbetade som domare kanske var lite för, alltså slentrianmässigt så la man på de här restriktionerna. För man antog att åklagaren hade skäl för det. Men nu när jag då har sett och har haft då egna häktade klienter och hur mycket det här påverkar dem, så tror jag att om jag skulle arbeta som domare nu så skulle jag vara mycket hårdare med att då ge de här restriktionerna. För att restriktioner, det innebär alltså att en person är i princip helt isolerad, och det här kan man vara under ganska lång tid utan någon som helst mänsklig kontakt. Man sitter alltså i en cell som är 7 kvadratmeter stor. Man har ditt fönster, en säng, en tv och ett litet bord. Och sen då, man har rätt att gå ut en timme på så kallad promenad då, och då går man runt på, det är som en liten tårtbit högst uppe på taket, i galler då ovanför, och många berättar att man tittar upp, eller många klienter berättar att man tittar upp på himlen, och liksom att det är väldigt jobbigt också att befinna sig där. Men jag brukar ju säga till dem att man försöker gå ut och utnyttja att få frisk luft. Och det kan man ju säga att många av de här klienterna får ju alltså psykiska problem av att vara så här isolerade, och Sverige har ju också blivit starkt kritiserade av den här internationella tortyrkommittén som alltså under flera år har riktat kritik, och jag kan inte se att det har skett någon förändring. Man har försökt, man har kommit med nya lagförslag, men det händer ingenting. Och jag hade alltså en klient som satt häktad i 1 år med restriktioner, och det var fråga om allvarlig brottslighet, absolut. Men hon fick alltså under det här året inte träffa eller ens prata med sin egen man, alltså på 1 års tid, föreställ er det. Och hon hade alltså små barn, och de fick hon träffa vid bara ett fåtal tillfällen under det här året, och det var då i samband med övervakade besök med polisen. Alltså hon missade sina barns födelsedagar och fick liksom inte vara delaktig i deras liv. Och anledningen till att jag tar upp det här, nu blev också hon blev alltså friad både i tingsrätten och i hovrätten. Och hon satt alltså häktad i ett års tid. Och hon berörde ju mig väldigt mycket och vi hade en nära kontakt. Och jag ringde henne, jag minns liksom jag ringde henne på julafton och på nyår och försökte vara ett stöd i den här svåra situationen. För just sådana här födelsedagar och högtider är ju väldigt jobbigt för klienter då att behöva tillbringa i häkte.
Ja, och jag vet att i en intervju i Uppdrag granskning gjorde ju något program det här med Playa-målet. Mm. Det var ett mål som gällde narkotikabrottslighet, men där satt ju de någonstans längst 4 år tror jag.
Ja, eller jag tror att han sagt 3 år isolerad.
Just det, 3 år.
Han huvudmannen då. Och han blev friad i hovrätten. Han blev dömd visserligen i tingsrätten då, men friad i hovrätten.
Ja, men då vet jag att hovrättspresidenten dåvarande, som är väldigt duktig jurist, men han, i en intervju när man tog upp det här, då sa han att advokaten ska ju vara den som då ser till att de ungefär mår bra. Men jag menar, så ska ju inte vårt rättssystem vara. Man kan inte lägga sånt ansvar på en försvarsadvokat. Dessutom, vad säger det? Man får inte kanske bli för nära med sin klient heller.
Det går ju inte, för man ska vara professionell.
Ja, exakt.
Alltså, man är inte psykolog.
Och då kan det ju bli tvärtom, att man blir för nära.
Precis.
Det blir för medberoende med din klient, ja. Och det blir inte heller bra försvar. Nej. Så att jag tycker att den inställningen är för lite farlig. Och vi måste tvärtom förändra vårt rättssystem. Och mycket handlar om, för jag blev ju då intervjuad med chefsåklagaren på Citykammaren om det här med tortyrkommittén var ju här. Och mycket beror ju tyvärr på att vi har ju muntlighet och omedelbarhetsprincipen i Sverige. Att de förhör som man då har under förundersökningen, det innebär att du kan komma med en helt ny version i tingsrätten för att man är inte bunden av det som sägs i förundersökningen. Det är ingen som är, man skriver inte under och säger att jag står för dem här. Man kan inte ge in det. Man kan inte ge in det som en bevisning heller. Du kan ju visserligen läsa upp. Och det kan användas mot din trovärdighet och tillförlitlighet. Men problemet är då, eftersom vi har ett sådant system, till skillnad mot många andra länder, det gör ju då att man inte vill att de här personerna ska prata ihop sig, eller att man ska ringa upp och att man kanske kan skaffa alibi på det sättet. Så det här är ett problem som jag tror att det varit mycket bättre system också om de som är brottmålsdomare hade både varit åklagare och försvarsadvokater tidigare. För jag har förstått att så är det ju i England. Mm. Du får en helt annan förståelse. Det går inte, för det är så lätt att främja sig från att det här är människor och de drabbas av det här. Och även som åklagare,
jo, men
är det ju det.
Det måste ju varit det som åklagare. Ja. Du träffade ju inte dem och fick den här personliga kontakten som vi som försvarare får. Men nu då, när du har arbetat som det, kan inte du se tillbaka på att, nej men gud, hade inte jag behövt den här erfarenheten?
Jo, eller man har både och, absolut. Och framförallt tycker jag att jag skulle kunna gå tillbaka nu och vara på ett helt annat sätt om man skulle också dela med sig mer av erfarenhet sinsemellan. Det är mycket viktigt. Alltså det är så viktigt för alla parter. För
men precis, och mer öppenhet mellan då försvarsadvokaten och åklagaren.
För åklagare är liksom inga onda människor, de flesta av dem. Kanske finns någon, det finns ju alltid i alla yrken. Men mer generellt så är det ju väldigt, väldigt bra människor som verkligen vill göra rätt. Och är väldigt mån om att inte göra fel. Men man har så många mål så att det blir så opersonligt. Oftast har man knappt koll på namnen, för det är bara så inne i brottet som jag pratat om tidigare. Och som sagt, åklagare, visst, man lär ju känna människorna mycket genom restriktionsposten.
Ja, men det var det jag tänkte, för det har jag alltid undrat över. Hur, alltså, man får alltså, om man är då häktad med restriktioner, så får man skicka brev till anhöriga och andra personer. Och de här breven då går via åklagaren. Och det här är ju de väl medvetna om när de skriver breven. Det brukar jag säga, att man ska vara försiktig med vad man skriver, för alla går inte igenom i så fall. Men hur är det att läsa de här breven?
Men om man har någon som sitter länge, jag hade någon som länge sedan satt 1 år, då var jag ju totalt insatt absolut i hans liv. Det blir lite märkligt, för man lär ju ändå känna dem också på ett annat sätt kanske än vad försvarare är, för de kanske inte berättar de här sakerna för försvararen som man får läsa i breven. Men det är även anhörigas brev och kompisars brev som går igenom åklagaren. Men vad jag lite ångest för nu i efterhand var att jag inte alltid prioriterade direkt att läsa den här, utan det kunde ligga ett tag på skrivbordet, för var inte det man prioriterade. Och det är också något som kanske borde ändras, för det är jätteviktigt, det är så viktigt för dem att få ha kontakt. Och kunna...
Det är ofta det de säger, men jag har ju skickat brevet men det kommer inte fram, och så är det vi då försvarare som har kontakt hela tiden med de anhöriga och med klienten, och jag vet inte, det är någon propp i systemet säger man, och det är på samma sätt när man ska ge in pengar, kontanter till häktet eller man ska lämna in kläder, alltså det tar så lång tid.
Och framförallt nu på sommaren kan jag säga, för att man bevakar då andra kollegers tjänster som det heter, och klienter, eller inte klienter utan anhållna eller häktade. Och då är det svårt att gå in och läsa den på som att det kan ärendet bra, för då vill man inte förstöra, så då kan det ju ligga brev där i 5 veckor.
Ja, men precis, och då kanske man heller, om man läser dem så kanske man ändå är på the safe side, för det kanske är någonting då som...
verkligen. Så det är ett problem som man, jag tror inte man tänker på, men nu inser jag ju det och jag skäms verkligen. Det har jag verkligen dåligt samvete över. Men man blir ändå ganska... Det är inte så att man går in jättepersonligt i de här breven, och jag vet inte vilket system man skulle ha, för jag vet att en stor propp är ju också... på själva häktena sen. Där tar det väldigt lång tid.
Ja, men precis. Och sen, det här med restriktioner, det kan ju innebära vissa problem för oss försvarsadvokater, eftersom klienter ber oss om att göra saker som man inte får göra. För de här restriktionerna är väldigt, väldigt hårda. Och vi kan bli av med vår advokattitel om vi bryter mot det. Jag hade bland annat en klient, och det här är ganska vanligt, som ville då att jag skulle säga... till hans då fru som hade ett litet barn, var någonstans på häktet han var placerad, så att han skulle kunna vinka till dem vid en viss tidpunkt. De skulle kunna stå nedanför häktet och titta upp och vinka och på något sätt göra lite, vad ska man säga, morse till varandra. Men det där sa jag att, och då pratade jag med andra kollegor om det här, hur strikt man skulle vara med det här, men då kom vi fram till att det här får vi inte göra, för det är ju, då etablerar man ju kontakt mellan de två. Och då var det ett ganska uppmärksammat fall i Södertälje, det så kallade Södertäljefallet, och där var det många som stod med plakat och skrev saker tydligt på de här plakaten för att då de häktade skulle få information in, och ritade upp saker nere på marken och sådär. Har du hört talas om
det? Ja, gud ja. Det var ju väldigt kritiskt. Han blev flyttad sen också på grund av det ju. Men jag har också haft ärende, fast då har de faktiskt tagit upp det i samband med samtalen. Jag har inte varit med när polisen sitter med och lyssnar någonting, och då har det gått bra. Så att det beror ju helt på vad jag tror det för brott. Men man ska alltid, så fall om klienterna vill något, att man säger
kolla med åklagaren.
Ja, och då förstår de ju, så det är så vi går tillväga helt enkelt. Men jag har faktiskt, bland det värsta jag har varit med om, det var när jag hade en ungdom som häktade en tjej också. Det var inte några rosa lagar, kan jag säga. Verkligen inte, tvärtom. Som inte fick träffa sina föräldrar på 2 veckor. Alltså inte ens kontakt, inte samtal, ingenting. Jag var den enda kontakten hon hade. Det var det absolut värsta, att ta ansvar för en 16-åring som dessutom inte kunde placeras på en kvinnoavdelning, utan placerades med en massa andra killar som stod och skrek på nätterna och slog i väggarna. Hon mådde ju så dåligt med den här frustrationen hos de här föräldrarna, för hon var tidigare helt ostraffad, och som sagt, hon blev inte ens dömd för de här brotten hon satt för sen heller. Så det var ju, alltså jag har aldrig känt mig så maktlös, och dessutom att det får inte gå tillväga på det sättet, för man skapar också ett utanförskap när ungdomar känner att de blir så, att ingen lyssnar på dem, att man inte försöker hjälpa dem att ändå träffa föräldrarna. Hon hördes en eller två gånger på tre veckor, så hördes hon 2 gånger väldigt korta förhör som inte hörde. Och det får inte heller gå till så. Ungdomar ska ju verkligen inte sitta.
Nej, och det blir också så negativt, för hon tar ju med sig det här. Det är hennes erfarenhet av det svenska rättssystemet. Och hon kommer berätta det här för alla sina vänner när hon kommer ut. Och då kommer de få en dålig bild av hur man blir behandlad.
Ja, och även föräldrarna. För att hon hade varit tidigare i målsängen i ett ärende. Det var så jag fick ärende som försvarare också. Och de var helt chockade över hur... vilken stor skillnad i bemötandet, både från polis, häkte och domstol, alltså det och åklagare. Och det är ju verkligen ett dåligt betyg. För det här, som sagt, man kan ju inte bedöma människor som skyldiga redan bara för att de blir frihetsberövade. Det är ju fel. Och jag tror att man måste jobba lite med bemötandet vad det gäller alla. Och det kommer också komma in nästa avsnitt när vi pratar om When They See Us. För att jag har gråtit nu varje kväll jag ser det.
Jag har inte vågat titta på den, för du har sagt att den är så fruktansvärd.
Ja, men...
men du rekommenderar folk att titta på den?
Ja, och jag kan säga, för att den här är så viktig, den här serien. Och jag kan inte förstå att...
det är
inte,
Netflix, eller?
Ja, som inte har skrivit en krönika om det här. Men det kommer jag att gå in på, för den är så viktig just nu idag i Sverige. Hur man ser på de här, vad vi försöker skapa, hur vi ser på personer som bor i våra förorter och de här unga, vad det kan leda till. För det är precis vad det här handlar om. Och det ska ni få lyssna på i nästa avsnitt. Och vad kommer vi prata mer om, Nina?
Ja, men vi tänkte prata lite om varför vi just blev jurister och lite mer om vår bakgrund.
Så, tack för att ni har lyssnat på oss, och glöm inte mejla till brottskrattavtarar@gmail.com, alltså brottskrattavtarar@gmail.com.
Och lämna gärna kommentarer och recensera oss på iTunes.
Precis.
Tack snälla, vi hörs nästa vecka. Hej hej!
Hej då!
Time.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.